Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Specialisterna.
Ciao bambino och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka, som vi skämtsamt brukar säga. Det är jag, Simon Gärdenfors, och med mig har jag Albin Olsson och Anton Magnusson. Yeah. Välkomna hit.
Tack så podden. Hjärtligt och
välkommen själv.
Beviset på tack så mycket. Att överraskning är lite för kul, alltså för stor del av humor.
Att det krävdes en liten variant av hälsningsfrasen för att du skulle börja skratta.
Ja, hej bambino. Jag menar, det är inget kul egentligen. Mer än att det är annorlunda från hur du brukar. Jag blev så besviken på mig själv att jag instinktivt tyckte att det var jätteroligt.
Ja, vi har haft lite den diskussionen innan. Jag gick en gång en endagskurs i stand-up där min lärare, som då var Anders Selin, han hävdade att all humor var överraskningshumor. Att all humor borde på överraskning. Och då så var det någon i klassen som sa så här, nej, det stämmer väl inte, så här, igenkänningshumor. Om till exempel det här Johan Glans-skämtet när han prata om hur det är att köpa julklappar, att det är så man har liksom vinterkläderna på, så ska man gå in och så blir det jättevarmt och så det bygger väl inte på överraskning. Då så sa han, jo, för att då är överraskningen, har han också tänkt på det, samma sak som jag har tänkt.
Ja, det är skitsnack ju.
Ja, det är lite skitsnack kan man säga.
Ja.
Han skohornade. Han gjorde en Anton Magnusson.
Ja.
Han drev en tes och vägrade erkänna att han hade haft fel.
Ja. Ja, det är farligt när man pratar i absoluter. För mig att all humor, alla skämt bygger på och så vidare.
Ja, om man inte ens använder sig av undantaget som bekräftar regeln.
Ja, vem är det som bara jobbar med absoluter? Det är Sithen.
Va? Vad snackar du om
The
nu?
The Sith. Alltså Darth Vader och Darth Maul och såna Sith Lords. Ja.
Jobbar de med absoluter?
Ja, precis. Men det blir...
De kommunicerar bara via absoluter?
Ja.
Okej, de är aldrig så tveksamma. Nej, inte å ena sidan...
Nej, inte bara. Jag vet inte vem det är som säger det. Om det är Obi-Wan Kenobi. Det, nu pratar vi Star Wars för de som inte är så insatta. Men det har ju varit Star Wars-dagen. May the 4th var ju nu... Jag och Simon var i Göteborg.
Be with you.
Men, Då hade de faktiskt en specialöl. Vi var åt på Brisket and Friends. Vi skulle uppträda och köra vår föreställning i Göteborg.
Mm.
Så var det lite så här, jag kom lite senare än Simon med tåget. Så Simon hade redan varit på hotellet och så möttes vi upp. Och då var det lite frågan, hinner vi inom Brisket? Mm. Heter det Brisket and Friends?
Jag tror det.
Mm. Men det gjorde vi.
Ja.
Mm.
Vi hann både checka in och till Brisket and Friends. Och de hade en specialöl den dagen.
En session IPA.
Ja, så sa Simon så, jag visste så inte att ni hade session IPA. Så sa de, ja, det är bara idag för att det är Star Wars-dagen.
Mm.
Så på svenska verkar det som att det heter Star Wars-dagen. Ja, men för vi kan inte riktigt säga May the Fourth. Det låter också fourth, det är inte ett smickrande ord att liksom använda.
Det är svårt för oss att säga.
Ja, precis.
Brukar folk läspa lite när, alltså säga så här, May the Fourth be with you. Alltså så att man ska, så att det låter så att man har talfel.
Nej.
Be with you.
Nej, nej, det tror jag inte. Men så har ju varit Star Wars-dagen, så då kan vi prata om absolut.
Ja, självklart.
Men det statementet säger, om det är Obi-Wan eller Yoda eller vem det är som säger only a Sith works in absolute. Statementet i sig är ju absolut only a Sith.
Just det.
Det finns ingen annan som gör det.
Det var ju, tar de upp det?
Det tar de inte upp, men jag tror det finns fans som tar upp det och folk som liksom analyserar George Lucas
rätt vanligt.
Manus skills.
Mm. Är det han som skriver alla manus som fortfarande?
Inte nu, han sålde dem till Disney och nu skriver han ingenting av det. Men. Längre.
Nu de vill du jobba i absolut hans... Nu skriver han ingenting.
Men,
vad sa du, han vill inte ens ha.
Eller vill. Han får inte ha en rådgivande roll. Eller vill inte längre, jag vet inte.
Ja, för mig han var lite så här, blev lite lack på allting. Att fansen kritiserade
han
allting
så mycket.
Han är rätt cool,
för han är bitter.
Ja. Är alla coola? Är alla bittra coola och tvärtom?
Som är bittra är inte så coola. Men om du liksom är, om du är George Lucas så du gör då han var även bitter innan. Han var bitter då att recensenter inte tyckte att hans filmer var så bra. Och sen var han bitter att publiken inte gillade de nya. Han gjorde då runt millennieskiftet, gjorde han 3 nya Star Wars. Så blev han, gillade han inte det, var han bitter. Snackade, fan, de fattar inte att det här är barnfilmer liksom. De är vuxna, de ska inte gå och titta på dem längre. Och så sa han så rakt ut, det är inte så kul att göra. För de som frågar, blir det fler Star Wars-filmer? Nej, det är inte så kul att göra fler Star Wars-filmer. För det bara gnäller ju så fort jag gör det.
Jag tycker det är så skönt att höra att liksom även de som är mest framgångsrika i hela världen på olika områden, att inte ens de är nöjda.
Nej.
Då känns det så skönt att såhär, ja, då gör det inte någonting att man inte blir världens mest framgångsrika, för man skulle ändå inte bli nöjd.
Nej,
det är liksom
precis.
Någon slags
tröst.
En tröst. Det känns skönt.
Men det, där låter det inte som en George Lucas när du säger sånt.
Det låter inte bitter, det låter för optimistisk.
Det är som en loser-inställning.
Ja.
Det är ju lite loser-inställning. Jag vet jättemånga losers som har den inställningen att men när de har märkt att de själva misslyckats så går de in med inställningen att men världen är ändå på väg åt helvete, allting kommer ändå gå. Alltså så här, det är inte lönt. Alltså så här, det, och försöker få det till att alla andra har misslyckats på något sätt också liksom.
Ja, men men han är cool där med sin... Det finns en rolig intervju med honom som är, han liksom, det, den är relativt sen, alltså hyfsat ny intervju då, den har inte jättemånga år på nacken, men det är att han ska vinna något pris liksom, vet inte vad det är, och så är det då en intervju med honom, och det, om det är 60 Minutes eller det är någon från 60 Minutes som gör liksom en intervju med honom och sitter ner ute på Skywalker Ranch och ska intervjua honom, och han är så... Jag tror där han bor heter Skywalker Ranch.
Coolt.
Han är skum. Han är ju singel, till exempel.
Ja, det är
singel för, singel för livet och adopterat barn.
Asså.
Han det?
Ja, rätt ovanligt han... för en man, va? Ja.
Är det en pojke eller en flicka han har adopterat?
Jag tror det är
båda svaren, båda två är äckligt.
Både och.
Okej, han har en kille och en tjej adopterade och han är singel.
Jag tror det. Men det verkar ju som att han bara är asexuell, liksom.
Mm.
Eller att han verkar rätt ointresserad av brudar.
Därför han har valt så fula, snygga tjejer i sina filmer. Alltså han har ju aning om hur snygga tjejer...
Ah,
alltså,
Natalie Portman...
Ja. Men det var ju
mer, ett undantag. Ja. Nej, men, henne, ja, men hon spökar han ut ordentligt också. Sminka upp i de fula så här, geisha smink.
Det här tycker de som gillar att knulla. Det här tycker de är snyggt.
Alla de som har suttit och väntat på scenet eller Portman i någon sån sexy slave outfit, va? Nej, då ska hon ha den här stora jävla prinsesstårtan på sig.
Killar älskar väl fula frisyrer och konstigt smink. Det verkar vara det killar älskar att titta på. Sitta och ronka.
Kan ligga och dra den till dig.
Han är jättebra att göra. En asexuell göteborgare som fantiserar om hur folk som inte är men jag tycker för den där, alltså den här ikoniska när prinsessan Leia är fastkedjad där på den här Jabba the Hutt. Den känns ju väldigt sexualiserad ändå. Alltså så här, det känns ju som att lite fetischistiskt
inte,
till och med. Att
det är
han
som regisserar den.
Men han har skrivit manuset. Eller?
Ja, precis. Men då står det så här, Leia, hon ligger där i en rätt påklädd, alltså rätt illa sittande baddräkt.
Showing absolutely
nothing. Ska man ha baddräkt? Han tänker att det är det. Det är sånt som folk som gillar att knulla. De gillar liksom baddräkt, så ska det inte sitta så bra heller. Det ska liksom hänga ner lite så att man ser in liksom. Det är säkert sånt de tycker är sexigt.
Han har hört om att runka bulle. Så är det bara sånt att det är därför hon har sån frisyr, att hon har såna upprullade.
Just det. Två kanelsnäckorna.
Ja.
Mm. Men den känns, alltså om man har skrivit det här så känns det lite som en sån bondage-fantasi.
Jo, precis.
Det är väl någon, är det inte ett vänner-avsnitt där det är...
Princess Leia in a gold bikini.
Ja, där sen, han är väldigt tänd på den.
Jo, och sen så är det Chandler som säger, hey you guys, you ever like been doing it and all of a sudden your mom pops into your head? Och sen i slutet är det då att Ross får sin fantasi att Rachel klär sig i den slave gold bikinin. Men så precis när hon ska hoppa in i sängen med honom så blir det hans mamma.
Nej.
What is it, Ross? Vad roligt avsnitt. Ett exempel också på, jag tror där de har dumbat down lite. Alltså så gör man ju med, när man gör stand-up ibland. Alltså man vet att det heter slave outfit eller slave outfit.
Just det.
Slave är något sånt. Men att de bara säger gold bikini för att alla ska fatta vad man menar. Men jag gissar att de nördarna som skrev det skämtet vet vad det, vad det heter.
Det är slave outfit man säger.
Ja.
Men det är väl kanske lite för grovt med att det både är så knulla sin mamma och slavar i samma liksom.
Ja, just det.
I USA kanske det är lite väl.
Ja.
Så att om han har haft en svart mamma.
Ja. Först säger han Princess Leia in a gold bikini, och sen när det blir hans svarta mamma säger han, oh, Princess Leia in a slave outfit.
Ja, men jag vet inte om han har bondage-fantasier eller om det bara är, alltså, för det är ju rätt så klassisk reda prinsessan-scenario också. Och det känns liksom aldrig sexuellt.
Nej, men det är också det här lite incest-fantasier mellan Luke och Leia.
Alltså, ja, det, att han kysser varandra i första filmen.
Ja, men han kanske är en sån med en sån runknörd liksom. Som,
och han är som han.
Ja, men du vet, har lite speciella, du vet, har runkat så mycket till olika sorters porr, så han har olika fetischer. Men han är inte så, han har lite gett upp det här med mänsklig interaktion i verkligheten.
Just det.
Han är som han, din polare i LA, som klipper ihop sina egna porrfilmer, bara att han har fått en jättestor budget när han gör det.
Joe Matt.
Joe Matt, ja.
Men i den senaste den intervjun jag såg med honom då, som ska handla om att han ska vinna det här priset, vad det är nu för pris, så. Han är så jävla sur. Intervjuaren vet, han fattar liksom inte riktigt varför han liksom sätter sig på tvären åt precis allting. Att han är, han kan vara så till exempel, so, it must be a great honor to win this award. It's, there's so many awards. And people have never liked my stuff. And it was, if it wasn't for the success of the films, I want to make small, important movies. Alltså, han blir pretentiös helt plötsligt. Han liksom, han misstänkliggör varför de vill ge honom priset och tolkar allting på sämsta möjliga sätt. Kan se om vi kan klippa in en liten del från den intervjun här, så ni får höra själv liksom ungefär stämningen i den halvtimmes långa intervjun med George Lucas, där han bara sitter och surar för att han ska vinna ett pris. Att, det är något sånt också. And, ska du gå på det här priset? Ska gå på priset? Alltså då galan, så jag är tvungen till det. Alltså han vill inte. Det kommer en klipp här.
Kennedy Center honoree. That's a big deal. What does it mean to you?
Well, I could be glib.
No, just be real. I'm sitting here with a guy who's the happiest he's probably ever been. Married, 2-year-old daughter, all the money he'll ever need, sitting in this remarkable place where you live. So you got everything. But here is a saying that you are really one of America's finest artists. What does that mean to you that these people have going to honor you sitting next to the president at the Kennedy Center?
Well, you know,
don't be glib, be real.
Well, I will be real. I'm not much into awards. It doesn't mean that much to me, because I've gone through this, and I know it's just a group of people get together and say, we're going to give you this award. And a lot of them, it's just basically you're there to draw eyeballs.
Yeah, but they're awards and they're awards. And I've got to believe that this means something to you.
Well, it does mean something to me.
What is it?
I don't know. It's, you know, again, I've got the Medal of Arts. I've got the Medal of Technology. I've got the...
So it's, you know, just another award. What the hell? You just get him another award. He'll show up if you want him to, but he doesn't care.
Well, yeah, it's... You know, I know it's about the TV show. It's not about me.
This is not a big TV show. The Kennedy Center Honors as a television show doesn't do very well and shown in the middle of December.
I know.
So it's not about a TV show. It's not the Oscars. This is in Washington, you know, where all of Washington turns out. And it, in fact, selects only 5 people each year. And it's not based on what you've done that year or some one movie.
I know.
It's based on what you have achieved in your career.
Right.
And all of a sudden, but, you know, and you're putting you up in a pantheon of people that you really admire. Yeah. Like your friend Steven Spielberg, okay?
We give each other awards all the time. Francis and I give awards to each other all the time. Okay. You know, we're in a group, obviously. Marty and I do the same thing, where we all happen to be, and you got to remember.
Yes.
I hate to say this, but there are thousands of award shows every year. So, you know, I'll take a few, couple of the ones that are meaningful to me.
Där fick ni höra lite hur det kan låta.
Mm.
Ja, men är det inte något coolt med George Lucas att han är så, han beter sig som en barnunge liksom?
Jo, men det är det ju. Alltså det är ju alltid, det är alltid coolt att vara lite motvalls, eller inte alltid, men väldigt ofta. Jag tänker också på, det finns någon känd Emmy-gala, tror jag det är. Det är väl TV-galan, när Seinfeld har vunnit och Larry David blir, får uttala sig, och han, man ser att han inte är så nöjd. Nej. Han säger något sånt där, han får uttala sig så här. Yeah, that's great and everything, but I'm still bald.
Det är ett klassiskt klipp på Jim Carrey också, när han det är när han är peak utflippad. Han har väl lugnat sig lite nu, men han hade några år då när han var liksom ett med kosmos och så.
Och det var inte bara en act, kändes det som.
Nej, jag tror inte. Nej, alltså det var väl lite så typ att hans före detta fru hade tagit livet av sig, och att han, det var bara lite, alltså att han verkar nog må lite piss.
Mm.
Och att han hade på riktigt då sådana idéer. Jag gillar när han är med i Norm Show, Norm Macdonald.
Mm. Det är den tv-serien som fanns på Netflix, va? Där Norm, det känns som han,
ja, det är
han väldigt gammaldags.
Föregångaren till den. Som är då någon videopodcast eller så här, ja, som han ju släppte på internet, hade på internet, tror jag. Jag minns inte vad fan det är Norm säger. Jag vet, Jofi gillar det också. Det är typ något så här, so what else? So, vad mer? What else other than that you become batshit crazy eller något sånt. Så. Men då är det han på någon sån gala, elgala eller något sånt, och blir intervjuad på röda mattan. Och då är han i ett sånt så här, vi alla är så Jim Carrey, how does it feel to be here? Oh, I'm not really here. We are my buddy is here, but we all are the universe. Och så börjar han snacka om det. It doesn't matter. Nothing really matters. Så blir så extremt nihilistisk i den intervjun. Den är rätt ball också.
Men då var det väl mycket snack om energier och sånt. Att det var liksom vi bara ekon av stjärn.
Just det. This is the role I'm playing now. The Jim Carrey. But that's not who I am. Ja. Mycket sånt. Mumbo jumbo.
Det är väldigt konstigt med sådana människor som blir så säkra på det, tycker jag.
Mm.
Att han har liksom aldrig tänkt där innan, och sen är det den absoluta sanningen, det här med kosmos och sånt. Det är liksom intressant att man kan vända så fort, att man inte har någon... Men...
Precis.
Ja, det känns ju inte så konstigt. Alltså så här, det känns väl så här att vi alla är en del av kosmos, att vi är ett med kosmos. Tycker jag inte är så jättekonstig tanke egentligen, men frågan är liksom vad det egentligen spelar för roll i det sammanhanget.
Nej, precis. Han var helt dum i huvudet. Alltså, är det inte att de går till någon sån spirituell ledare och så, där de är lite vilsna?
I Hollywood?
Ja. Och så,
det känns ju som att men det är ju, Scientology är ju en grej de kan gå till.
Ja,
och Kabbala var ju en grej många snör in på ett tag. Men, det blir väl så här, när man får allting så kanske den här tomheten kommer liksom så här, var det här allt?
Ja.
Man kräver någonting så här, okej, vad ska jag göra nu när jag har fått alla pengar och all berömmelse jag någonsin kunnat drömma om? Och, allting, då gissar jag på när liksom framgångsdepressionen kommer, eller den här tomheten. Då är det många som söker sig till spirituell mumbo jumbo.
Ja, men det var rätt intressant med Jim Carrey. Så ser man att när han är då helt utflippad och han pratar, alltså han säger så korkade grejer också, som han sa så här: yeah, what's my spiritual leader told me that depressed, it's two words, deep and rest.
So, det har jag hört Kanye West säga också. Depressed only means deep rest. Det sa han i en intervju med typ Joe Rogan eller någonting.
Funkar inte på svenska. Så vad är det på det här då? I Sverige är det bara depression.
Mm.
För det är inte djup sömn.
Nej, det betyder ju inte djup vila.
De
har fel i sak.
Ja. Ja, men det är så jävla korkat. Men, ja. Men då märker man att Jim Carrey, typ, när man ser så här, då intervjuer med honom från den tiden, de åren när han var som mest wacko, så är det när han snackar humor med andra komiker som han blir liksom tillbaks lite till vanlig. Att där kan han inte riktigt, alltså allt annat så här, de snackar skådespeleri med honom, så är det liksom, oh, that's just a mask and now I'm playing this Jim Carrey and nothing really matters, att han håller på så. Men sen när de snackar skämt med honom så blir han ändå så, går han in i och snackar Rodney Dangerfield som en vilken vanlig person som helst.
Ja, men det har jag också tänkt på i dagarna, hur stor skillnad det är liksom på. Det känns som att komiker och den branschen är den som är mest avslappnad, down to earth på något sätt. Alltså igår så hoppade jag in på en ny stand-up-klubb i Stockholm som heter Katten Comedy vid Sergels torg.
Alltså menar du av branscher i samma stuk,
ja,
då
men
liksom?
På vägen dit på centralen så träffade jag då en skådis som ska spela i min film som jag har haft ett möte med, och så bara så här, träffade honom av en slump liksom på T-centralen. Så sa han, ja, tjena, så började vi snacka. Så han, vad ska du? Ja, men jag ska köra stand-up på den här klubben. Jag ska just hoppa in liksom. Så han, ja, fan, då kan man hänga med liksom. Han har inget speciellt för sig. Och han går Kalle Flygares teaterskola nu, tror jag. Och när han kom dit så träffade vi liksom de andra komikerna. Det var Klara Kristiansen, det var Elinor Svensson, det var Robin Berglund och lite andra. Och liksom, och han slogs av hur alltså så här opretentiös stämning och avslappnat det var, om man jämfördes med liksom innan skådespelare. För de kommer dit 2 timmar innan show, går in i rollen, du vet. Man har hört hur man ska liksom prata också. Det är, det är så mycket mer pretensioner.
Ja,
liksom.
Ja, verkligen.
Och det är ju det här liksom, att, ja, men det kanske ligger någonting i humorn då, att det inte är så mycket på allvar.
Ja, precis.
Även om man kan vara väldigt seriös som komiker och humorist, alltså så är det sällan det funkar med det här liksom pretentiösa, du vet, när man går in i att man själv är så himla viktig och det man gör är så himla viktigt.
Ja.
De komikerna som gör det, som börjar tycka att det är deras förbannade plikt att ta upp vissa ämnen och sådär,
ja.
Då brukar de ändå tappa det, då är de sällan roliga längre.
Ja.
Mm. Nej, men det är intressant att och höra att han märkte skillnad. Men jag hade ju hoppats på att han skulle märka skillnad också från teatersvängen. Men teater är väl de som känns mest pretentiösa för med minst anledning.
Mm.
Alltså det kan ju vara lite kul om en sån liksom teaterregissör, alltså Torsten Flink eller någon sån som även skriver, alltså så, när han var peak pretto.
Mm.
Alltså det kan man... Det kan
men det är med freak show liksom.
Ja,
han har
precis
gått över gränsen att man det är ju, jag tror inte det är så kul att umgås med någon som är så som tar sig själv på så stort allvar.
Nej, men det kan vara lite så här, alltså när Ingmar Bergman är extremt pretto, då kan man ändå vara lite så här, köpa det lite mer, för att han är ju då, han tror det vi skriver och har sig och så ju. så det passar lite bättre ihop än med någon som liksom spelar teater.
Mm, men det är lite som också är... lite att han var det innan det blev en klyscha. Alltså han är väl klyschan. Alltså jag tänker att det är så här, när han var,
ja,
det,
han
så
är
var
klyscha,
han
ja.
En, väl en kuf. Nu har vi liksom fått ett ord på det och det är pretentiöst. Alltså jag menar, när han var det så var det, oj, vilken konstnär liksom.
Ja, jo.
Men nu är det bara stämmer. Folk som härmar Bergman som är såna.
Ja, precis. Mm. Men alltså just skådespelare, det är ju en löjlig, alltså så här, det är inte långt ifrån stand-up.
Nej.
Och det är inte, alltså det är, de har ju verkligen försökt mjölka det till och få det till, de har, någon gång har de stått vid valet, så okej, vad ska vi vara? För det vi gör, det är liksom, någon skriver något och så ska vi då skådespela det. Vi ska låtsas att vi är det.
Mm.
Det är alltså en barnlek. Ja, men det är ju det.
Bokstavligt talat då.
Ja, ja. Det är liksom det man leker. Så, okej, vad ska vi ta det här lite lättsamma så som de komikerna, att de verkar ta det väldigt så med klackspark och lättsamt och inte ta sig på så stort allvar, eller ska vi bli de som tar oss på allra största allvar, större allvar än liksom de som skriver eller målar och så.
Ja. Ska vi börja artikulera väldigt mycket, antingen artikulerar vi eller så försöker vi tramsa lite. Det är de vi det måste vi välja. Ja, då får du. Men sen det känns det som att det stämmer säkert inte. Alltså, men jag vet inte, det känns ju som att man hellre tar en komiker till att spela en allvarlig roll än en allvarlig skådespelare som att vara rolig.
Jo, precis. För hur kan Micke Persbrandt kan han känna att han är.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Liksom, seriöst. Alltså, du fattar. Alltså, man kan köra absolut om det kommer, alltså, någon sån Tchaikovsky eller något sånt. Att han sitter och är svår och så.
Mm.
Och sitter och navelskådar sig själv och sånt. Absolut. Men Micke Persbrandt, han gör liksom B365-reklam och Beck.
Ja. Han är Gundvall Larsson.
Ja, han är ju det. Han är det. Eller så är han B365-killen. Alltså... Så...
Jo, men han har också blivit liten. Alltså jag tror hela den, han var, gick väl på samma i samma klass typ som Torsten Flink, den generationen. Det blev ju, alltså det var ju generationen under Bergman. Det finns ju till och med någon sån här scen när Bergman, eller jag har hört då när han skäller ut Torsten Flink. Han skyller mycket sitt missbruk och sånt på att han blev knäckt av Bergman i något tillfälle. När han liksom förintade honom genom att säga hur värdelös han var. För att han, det sägs väl att Bergman tyckte att Torsten Flink var ett hot när han var liksom på sin topp. Jag vet inte vad allt det stämmer. Men den generationen under, de är ju, och de har ju bildat sin egen liksom, sitt eget pretentiösa sätt att prata som jag också hört andra bli inspirerade av. Det var någon liksom skadis i Jag vet inte om det var någon Andrea hade gått på samma skola som någon sånt som hon visar på Instagram. Han satt där liksom och de skulle ha någon skolpjäs på den teaterutbildningen han gjorde. Och han sitter och liksom så här...
Skolpjäs liksom, låter så förminskande.
Ja, jo, verkligen.
Men det, är den också,
det var det det var. Det
tror
var
liksom jag vet vilken du menar. Alltså,
och han kör liksom nästan en Micke Persbrandt-imitation eller parodi utan att jag tror att han tänker på det. Jag tänker bara att han tror att så här, det här är en så, som en skåd i sig. Så han sa, boka, den här pjäsen den är storartad. Alltså, det är så här, man mår verkligen illa av att säga det. Det är knappt så jag kan skratta åt det. Boka.
Ja, det är patetiskt. Men det har ju hänt någonting så här som är rätt skönt med Hollywood. Sen social media så har, alltså det gäller väl så både Hollywood men lite också kanske musikindustrin och så. Men innan var det rätt vanligt att man skulle liksom vara cool.
Mm.
Och svår. Så om man tittar så här lite äldre så här talkshow-intervjuer och sånt. Så är det liksom rätt ofta att gästen försöker vara svår. Och att det finns, att man, den myten om liksom den konstiga, udda...
Tänker du typ Harmony Korine eller...
Ja, jag menar liksom, alltså, det kunde vara så bara Johnny Depp så här i en intervju och så sitter han och svårar sig liksom, eller vem som helst. Och sen... Men sen så var det liksom en svängning då att det blev B eller kanske mindre effektivt och att filmbranschen blev lite, alltså filmbranschen var ju på toppen då liksom på 90-talet.
Mm.
Att det fanns ju inget alternativ underhållning riktigt för folk och så tv-spel var för, det var för fult och internet fanns inte liksom. Så att alla gick och kollade film så att de behövde inte anstränga sig. Nu anstränger de sig som fan i alla intervjuer och alltså det, en stor del av jobbet är liksom att Chris Pratt ska liksom sitta, han ska ha 10 nya stories för varje film som, och de ska ställa upp i sådana här liksom med sina cast members ska de ställa upp i, okay, who knows most about each other och sådär.
Just det.
Att det är liksom den, och alla måste vara på sitt bästa, att det är väl tydligt att det är bolagen som kräver det nu liksom.
Ja, det står nu i kontrakten också att de ska ställa upp på som promotion.
Ja, och innan så behövdes inte det. Och nu finns det bara några kvar som kan, som, jag tror DiCaprio har väl aldrig det i sina, han behöver aldrig åka runt och snacka om han inte vill.
Det känns som att han har gjort det med Brad Pitt och så. Det känns som att han kanske bjussar
på. Jag tror han gör det liksom lite då när det är så här Quentin Tarantino eller någon som han, att han vill hjälpa filmen.
Mm.
Men jag tror inte han har det i sina kontrakt. Så som Chris Pratt. Han har ett riktigt slavkontrakt, Chris Pratt. Tvungen att åka runt år ut och år in. Han kommer fortfarande åka runt med den jävla Mario-filmen om 10 år. Yeah, I'm the Mario, yes.
It's a me!
I played... Played Mario when I was a kid, yes. Specialisterna, hej! Specialisterna, hej! Ja, två stycken av specialisterna, det vill säga Anton Magnusson och Simon Järnfors, är på sin stora Sverige-turné med stad och land. Och vem är det som berättar det för er? Jo, det är jag, Anton Magnusson. Vi kommer till Göteborg, Malmö. Malmö är slutsålt. Men extra insatt show i Göteborg torsdagen den 18 maj. Sen är vi vidare då. Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg av alla jävla ställe. Sen dessutom extra föreställning i november i Växjö. Vi kommer att spela in vår special av showerna den aftonen. Så 10 november i Växjö, extra insatt show. Köp biljetter på specialisterna.se. Eller vad säger du, Simon?
Jag säger att fler orter tillkommer. Så gå in på specialisterna.se och se vad som har dykt upp. Och träningsverk i magmusklerna av skratt säger den nöjda publiken om föreställningarna.
Precis, så gå in på specialisterna.se. Specialisterna.se. specialisterna
uttalar du alltid punkt när du säger mening så här. Jag tänkte att punkten är stum.
Just det. Ja, det borde den vara. Gå in på specialisternas
specialisterna det. Ja, men jag tyckte Jack Black var väl liksom tidig i det här att vara skön och opretentiös och lite rolig sådär. Och han blev ju också rätt så lite mainstream skådis ett tag när han spelade King Kong. Och,
jo, och ja, exakt. Och han är ju fortfarande en av de allra största. Alltså han är ju med nu, han är Bowser i Mario-filmen till exempel. Och han... Jo, och det känns lite som att kanske bolagen kanske tittar på honom bland annat då och säger okej, det här är det mest effektiva. Man kan ju säga Will Smith gjorde ju det mest cyniska. Han startade sin YouTube-kanal för då 5 år sedan eller något sånt. Och då säger han i första posten, för han startar YouTube och Instagram och allting, han har ingenting och så startar han allt och ska ha, nu ska jag liksom bli YouTube och personlighet liksom, så han har ett team som då filmar och klipper och lägger upp på hans YouTube-kanal allt han gör och så. Men då säger han det, så when I was starting out, så jag finns inte på internet liksom, when I was starting out an actor should be was supposed to be so hard to get and alltså liksom att man skulle synas, Greta Garbo-idealet liksom. Men nu har det ändrats, säger han. Så han bara, det är skönt på ett sätt att han säger det rakt ut, att det är så cyniskt som han har tänkt, liksom.
Yeah. Och sen är det någon i hans team som är så här, yeah, and you know, you need to go viral, man. You have to do something crazy, like at the Oscars. You just have to do something crazy that goes viral.
Should I shave my wife's head?
Yeah, shave a pussy or something like that.
Nej, men så ja, så det känns som en sån tydligt skift. Jag vet inte vad jag gillar mest och minst. Alltså på ett sätt kan jag sakna till att det hade varit lite intressantare om Ed Sheeran till exempel. Om han hade varit lite svår. Alltså det är någonting som gör det nu så, varför ska jag lyssna på de här låtarna? De är sköna låtar liksom.
Men hade du brytt dig om han bara inte ställde upp på intervjuer och sånt?
Ja, jag tänkte så här, fan, det är spännande.
Ja, men det blir i alla fall mer intressant om man inte vet allt.
Ja, nu sitter han bara där och är helt vanlig. Mm. Det är vanlighetsidealet. Ja, men jag är precis som alla andra. Också. Ja. Jag är riktigt vanlig och tråkig.
Men det är ju, men jag blir ändå intresserad, jag vill ändå veta liksom, som när Riff Raff, han var ju sån liksom, han var liksom verkligen en karaktär, liksom som en seriefigur, och han berättade aldrig någonting om sin bakgrund och han var bara liksom galen och sådär och utflippad. Men sen kom det en sån lång LA Weekly eller någonting, hade gjort ett reportage där de verkligen hade grävt i hans bakgrund och gjort ett sånt 20-sidigt reportage och berättade om hans liksom transformation från en vanlig kille till det han är idag. Mm. Och det tyckte jag ändå var intressant och så här, jag ville ändå veta den bakgrundshistorien, även om det var lite så här, kanske spännande då. Men är det... vad fan kom han från?
Liksom? Exakt, men jag tänker så, det är väl inte så, vad heter hon, deckardrottningen? Med mig allt.
Camilla Läckberg.
Ja, att man är så, vad spännande, var kom hon? Alltså det, hon är med allt. Det är ju motsatsen mot spännande.
Jo.
Ja, där hade man velat ha lite mer att hon sitter på sin kammare liksom.
Ja, men hon borde uppfinna lite mer myter liksom om sig själv och sen inte ställa upp i liksom På spåret. Utan hon borde ha så...
Precis.
Ja, men hon...
Ja, för där, framförallt om du är lite små, alltså att du har rätt stora allmänbildningsluckor och så.
Ja, exakt.
Så är det en, alltså det är på spåret, och absolut om hon ställer upp och vinner så kan det bidra lite till myten.
Ja, visst.
Så,
ja, men tänker detsamma med Janne Josefsson, att man har liksom sett honom som en riktigt proffsig journalist utan att ha liksom koll på vad en proffsig journalist behöver göra. Så är han med i Alla mot alla Och säger, aha, han är förståndshandikappad. Att det är liksom hela läget.
Ser ni han, vet du, han som blev tillfångatagen i Eritrea eller vad fan det var.
Och Martin David Isak.
Nej, men den andra. Han och en annan.
Martin, det var inte första han gör när han är fri med alla mot alla.
Det var någon annanstans. Vad sa du?
Martin Chibi eller Johan Persson?
Ja, Chibi. Ja, precis. Mm. Chibi. Han skulle ha låtit bli och varit med i det alla mot alla.
Asså?
Ja, herregud alltså. Alltså, han hade fel på de idiotfrågorna också.
Jag sa någonting på Facebook om att... knulla barn hade omnämnt sig, ja, hade alla mot alla eller bäst i test.
Ja, det var nog alla mot alla. Ja, precis. Jag har inte sett det själv.
Det var en fråga liksom. Jag har inte heller sett det, men...
Ja. Men det verkar som att så här... jag vet inte vad frågan var, om det var då... Är detta från... heter han Olof Lund, han fotbollskillen?
Mm.
Och så skulle man gissa vilka av de här inläggen som var eller inte var hans Instagram-inlägg. Eller? Jag vet inte, jag bara såg att...
Jo, men så kan det nog mycket väl vara.
För att bilden jag såg på internet var då så knulla barnomslaget och så stod det gör som typ Pernilla Wahlgren eller så gör som Helena Eksvärd och anmäl den här låten eller något sånt. Då skulle man gissa om, jag gissar nu att det var det som var frågan, vilken av de här inläggen är, men jag vet inte.
Det var någon som skrev bara så här, ja det är kul att få höra Lotta Lundgren säga knulla barn i tv.
Ja. Jo.
Men vad var det jag tänkte på? Jo, men det här med att ha en mystik kring sig, det är ju svårt i dagens medieklimat. Jag tänker, ja men som just Mr. Cool, du försökte ju ha lite mystik kring det, kring din karaktär och sådär. Och sen kom poddarna och du märkte liksom att det är kul era poddar. Men det är svårt att upprätthålla den mystiken om man ska podda 2-3 gånger i veckan. Liksom.
Jo, jag minns så här för några... alltså det kan vara 10 år sedan eller någonting, 10 eller, nej men det måste vara 12 år sedan eller någonting, så hade det kommit det här till PlayStation 3, hade Tillbaka till framtiden spelet kommit då, och jag tror så Instagram var nytt, och så la jag upp eller var kanske Facebook, att jag la upp en bild så att jag spelade.
Vilket år var det, sa du?
Ja, men det är 12-13 år sedan, något sånt, kanske mer till och med, men så la jag upp det och så här, jag fotar bara så här att jag spelar Tillbaka till framtiden. För det hade precis kommit. Och så minns jag Hyper i Rappar i samverkan i mitt crew. Att när jag snackar med honom så här, alltså fan, skitkost, fan, lägger du upp sånt? Lägger du upp det för, sånt för? Ja, det var helt sjukt. Alltså, det var helt sjukt tanke.
Varför tyckte han det var sjukt? För att du förstörde myten om dig själv? Ja, eller var det bara så här?
Ja, jag tror det. Mm. Och bara att liksom så här, varför det där... Det, vi hade
eller var det det allmänna föraktet mot så här, för det finns ju så allmänt förakt som här, man fotar vad man äter liksom, och lägger upp det, vem fan är intresserad?
Ja, precis. Men det var typ innan det var jättevanlig grej också. Utan det var väl bara alltså, att dela med sig om sitt liv på sociala medier. Mm. Att det var att det var skitkonstigt liksom.
Men det var inte att det var töntigt liksom, utan det var bara...
Jo, alltså det var töntigt och lite så... Det är inte värdigt Mr. Cool.
Nej.
Kände jag liksom. Jag får höra med honom exakt vad jag menar, om han minns det. Men så tolkar jag det i varje fall, att han tyckte det var skitkonstigt. Sen gick det ju liksom 2 år, sen var det inte alls konstigt.
Nej.
Men att det var, jag minns att det var så.
Mm.
Så som Simon säger också liksom, att man trodde ju att det var så man skulle göra också, att det var den. Och det kan jag sakna lite.
Men frågan är om effekten inte blir som allra störst nu då. Alltså förr i tiden när Greta Garbo var, liksom höll sig undan. Då hade ju folk sett, eller då, liksom, då var de ju vana vid det. Nu har det finns ju ingen ungdom nu som har varit med om det. Så vem är den här personen liksom?
Jag tänker nej, att... förutom de här anonyma då, fröken Snusk och One Cuz och sånt.
Ja, fast det
dyker
ju upp direkt. Alltså alla vet väl vem. De har ju inte dem. De har ju så här, One Cuz var på någon match hörde jag. Så var, han har inte huvan på sig. Han sätter bara på sig den när han fotar sig liksom.
Mm.
Men jag tänker också att, att det är så vanligt nu med då rånarluvor är väl ett tecken på att, att så här, det är något spännande med. Mm. Alltså jag tänker att folk vill ha det nu. Vill ha lite...
Vill ja, det är många som är anonyma nu, liksom artister så. Men jag kommer liksom lite från motsatt håll eftersom min första ingång i kulturvärlden nästan var självbiografiska tecknade serier.
Mm.
Att, för då ska man ju liksom... berätta så mycket om sig själv som möjligt. Det är det som är poängen. Inte? Att det ska vara så att man ska lära känna personen bakom konsten.
Jo, men det skulle väl kunna vara en reaktion
om
då på att man inte visste
med så... i såna... Vad sa du, Admin?
Jag tänkte att det skulle kunna vara en reaktion på att man inte visste så mycket om sina idoler då. Att då blev ju det intressant. Åh, man får veta, man får veta hur man runkar liksom.
Ja, det var ju det som var så... Om en musiker är väldigt svåra och liksom intervjua och så kan ju den ändå ha musik som är väldigt öppen och berättar.
Det, att de berättar allting i sina texter.
I sina verk, ja, precis. Mm. Men att sen, nej, men om Joe Matt, som, han är din favorit tecknare va?
Ja, det står väl mellan honom och Robert Crumb kanske.
Ja, och båda de liksom, om de då blir, alltså något är inte någon av tjusningen med dem att de, men om de är med i så här Jeopardy, eller inte Jeopardy, men i alla såna program och håller på och tramsar liksom.
Så det kanske något hade försvinner. Tagit bort lite. If så han har inte Harvey Kurtzman utan Harvey Pekar som då var en vad skrattar du åt?
Pissbil.
Pekar, ja. Pekar. Pekar, så och så. Men han var liksom... han var före Crumb med självbiografiska serier. Alltså han skrev manus åt Crumb som tecknade liksom hans... de, alltså som tecknade Harveys liv då. Mm. De gjorde serier tillsammans. Och han var liksom verkligen en förgrundsgestalt inom den självbiografiska tecknade serien. Och han var liksom en vanlig kille från Cleveland. Han, filmen American Splendor handlar om honom, om någon av er har sett den. Men han var ju då med i Dave Letterman ganska mycket.
Mm.
Och han liksom, han gav ut sin serietidning då, American Splendor, som handlar om honom själv, om att vara en vanlig... vanlig man. Han var ju lite excentrisk, men det var ändå en loser liksom. Och så var han med då på David Letterman. Det här var, måste ha varit på 80-talet. Eller jag tror han började nog göra tidningen sent 70-tal eller något sånt där. Men så var han gäst där och liksom kom in och var en slusk och ganska... Och det blev rätt... Det blev rätt ball ändå liksom. För de satt och skrek på varandra. För han tog liksom ingen skit.
Nej.
Och liksom. Och han fick bli en återkommande gäst ett tag då.
Jag tror jag har sett några av dem.
Ja, för du kollar väl en del på så här gamla talkshow-klipp och sånt där. Jag får med, du har det som
ja, ofta. Jag ser gärna hela gamla talkshows.
Men då låter det ändå som att han håller sig borta från att svara på frågan hur ofta var du till frukost och hur ofta duschar du och sånt. Alltså jag menar, han, om man kommer dit och skriker, då blir man ju bara ännu mer intressant. Om han har inte svarat på den frågan. Liksom.
Ja, men han blev väl sådär... alltså, jag har inte sett så jättemycket, men alltså, han skriver mycket om vad han åt till frukost. Det skulle han säkert säga där också vad han åt till frukost. Men han kanske är så här, han kanske skriker om vad fan gör jag här egentligen. Jag har inte sålt en extra tidning. Jag trodde att det här skulle vara bra för min karriär. Men jag har samma pissjobb fortfarande. Det här har inte hjälpt mig ett skit. Det var sånt han liksom blev sur över i direktsändning. Men sen var det väl så här, jag tror att han kom lite liksom från den här motkulturen eller alternativa kulturen, så jag tror att han blev lite pressad av sina kompisar att bli lite mer politisk.
Mm.
För sista gången han är med i det, då så står han och skriker om liksom CBS eller vilka som äger The Tonight Show eller vad det var han var med i. Liksom,
late night.
Late night. Och liksom och tar upp något fel de har gjort politiskt liksom, eller vilka de stöttar och så här, och står och skriker om det. Och sen säger David Letterman i slutet så här, yeah, we're going to a commercial break and after the break, guess who's not gonna be here? Och sen är han aldrig med igen liksom.
Ja, ja, men det,
men gör man det på rätt sätt så tycker jag det kan vara rätt kul att vara med i de flesta sammanhang. Jag har nog kanske gjort lite både och liksom, men det var ju rätt ofta så när jag och Frej blev inbjudna till grejer, då ville vi ofta göra någon skandal eller liksom göra någonting med att inte direkt spela efter reglerna.
Jo, precis.
Och sen så har jag varit med i sammanhang där jag verkligen har spelat efter reglerna, där jag bara liksom att en vanlig gäst.
Ja.
Men
när man tar precis Eminem och Oasis, så var jag rätt duktiga på det på sin tid, att vara med överallt men verka så som att de inte ville vara med.
Ja.
Mm. Och vara otrevliga och sådär.
Ja. Vilket... Det blir lite dubbelt det där, för man vet ju ändå så här, varför går du på Grammygalan Eminem när du sen jag låtar om att du hatar det och så. Du kan ju stanna hemma. Det är...
Han har också blivit bitter, Eminem.
Är det på ett coolt sätt också? Eller?
Nej, han har blivit på ett småsint B-sätt tycker jag. Mm. Alltså att han sitter och beklagar sig över allting och gamla grejer. Why didn't 50 Cent win a Grammy? I will never go to the Grammy Awards. 50 Cent had the most sold album that year. Och så ser man det 15 år sedan. Du är kvar, Albin.
Ja. Jag försvann en liten stund.
Ja.
Mm.
Nej, men när Eminem sitter och är småsint och bitter, det är inte lika coolt. Och det passar inte riktigt hans image lika bra heller att vara så.
Nej.
Men det är rätt självklart om man tänker att det har ju alltid varit hans grej.
Mm.
Att han har ju alltid varit sur på NSYNC och Britney Spears och så. Men när han var
redan när han jobbade det första gången tyckte jag det var patetiskt. Varför bryr du dig om boybands? och sådär, du har inte med dem att göra. Liksom. Det, är såhär, det är klart att alla tycker att NSYNC var löjliga och Christina Aguilera och Britney Spears var lite... liksom poptramsiga sådär.
Så det alla
men
tänkte.
Varför diss? Men det var för lågtängande frukt. Det var för uppenbart att de var töntiga liksom.
Men det gick ju mer in då, men alltså det var inte lika patetiskt eller när han var 25 liksom.
Mm. Ja, det är ju ännu värre nu.
Ja.
När han har blivit liksom en legend så ska han fortfarande...
Ja, det är väl ett det var väl lika mycket ett marknadsföringsknep eller? Alltså folk gillar ju beef.
Det kanske det var.
Ja.
Så väljer man ut de kändaste och så dissar man dem. Då får man ju, eller så verkar det funka väldigt mycket i hiphopbranschen som jag har förstått det.
Mm.
Att man gör
jag tror också liksom att han kom ju liksom inte från så här gangsterkultur. Utan han kom ju från så trashkulturen.
Mm.
Mm.
Och de rapparna han gillar, liksom Wu-Tang och sånt. Kanske inte just Wu-Tang, men bästa exemplet. Men alltså, de dissar ju andra rappare och så.
Mm.
Det var en grej. Men jag tror bara att Eminem tyckte det var lite obehagligt.
Ja,
så kan det. Och hålla på och dissa andra rappare. Och det var först liksom när han började samarbeta med Dr. Dre som han bör kunna göra det lite.
Ja, att han hade street cred då.
Ja, precis. Men innan det, men då hade han redan börjat liksom, men han, istället då för att dissa andra rappare så dissar han popartister.
Moby.
Ja, Moby och sånt.
Folk som inte kan försvara sig.
Så är det Mobys självbiografi. Han släpps i självbiografi där han liksom berättar att han var ihop med Natalie Portman.
Han har stött på henne eller försökt göra henne till sin flickvän. Och sen så svarade hon så här, jag tyckte bara att du var en obehaglig äldre man som stöttade på mig.
Ja, men det var också att han hade sagt att de var tillsammans. Att de hade,
ja, liksom, ja, fan, men han skrev så här, I spent the next year trying to make her my girlfriend eller något sånt.
Okej, okay, ja.
Aj, aj, aj.
Ja. Och så skrev han så här, i min värld was it just an older man being creepy to a younger woman. Alltså. Ja, de kanske, han kan skriva att de dejtade eller något sånt där. Ja. Han försökte göra henne till sin flickvän.
Ja.
Att han...
Moby.
Det är synd att det är så att han har kanske inte var, han har aldrig varit cool liksom, men han har ändå haft ett legacy. Men det är, ja, lite att det är så, det är synd att det var inte det han tänkte när han skulle släppa en självbiografi, att han skulle, nej, förstöra, rasera det sista av sitt legacy.
Att vara en creepy. Ja, Fatboy Slim har ju kvar sitt legacy till exempel. Fatboy Slim tänker man så att fan vad han gjorde mycket populära grejer. Stora låtar. Men Moby nu tänker man, är det han som...
Han som creepar på
honom. Som...
Men jag har aldrig gillat en Moby-låt någonsin. Alltså Fatboy Slim har jag gillat. Men...
Moby här har någon den The Beach-låten till exempel. Ja, alltid när en låt, det händer ibland att liksom de studion väljer ut en låt till filmen som ska bli filmens huvudlåt.
Mm.
Den som alla tänker på. Och som spelas. Och ibland blir det en av de andra låtarna som blir den stora. Det hände Moby på The Beach till exempel.
Mm. Vilken låt blev den stora?
Den som inte blev den stora var den All Saints. Den som skulle bli den stora var All Saints Shore. Vad heter den? I'm moving, I'm coming, can you feel what I feel? I'm coming through my hair and I reach. Take me to my beach.
Finns det ingen melodi till den biten?
Ja, alltså det är väl, det är nog All Saints största.
Större än Under the Bridge covern.
Ja, vi kan säga här, Pure Shores heter det ändå. All Saints-låten. Och det gjordes en video då till den med beach-klipp och så, The Beach, den Leonardo DiCaprio-filmen. Leonardo DiCaprio ska ju även ha satt på en i All Saints inne på toaletten.
Mm.
Vem av dem vill man ju veta?
Om du tittar så tror jag man kan ändå fan gissa det.
Ja, fan, men det var en väldigt snygg i All Saints.
Den snygga All Saints.
Den snygga i All Saints. Men Pure Shores, minns ni väl? Det är den som går så här.
Ja, jag känner igen den. Men vilken var Moby-låten då?
Moby-låten... Ska vi se vilken det var? Kan det vara den här? Denna, tror jag det är.
Ah, ja, men den är ju fin.
Ja. Och vet du vad?
Nej.
De här gjorde han i sin källare.
Moby.
Ja, det var det enda de
snackade. Ja, det var roligt att det var en grej för liksom, att man kunde göra att Botten Anna gjordes i Bass Hunters sovrum och så vidare.
Men det var
Lales album gjordes i hennes sovrum, tror jag.
Vilket?
Hennes första. Lales första album gjordes i hennes sovrum.
Lale Porkarim.
Ja, precis. Lale.
The Streets var väl ändå ett, alltså liksom, i alla fall i
just
min
det, Max
värld.
Skinner.
Var liksom störst sån, ja, det här är liksom, han har studion under sig liksom, i sitt skrivbord, i sitt sovrum liksom, att det var. Men det, han gjorde ju också musik som man hörde att det var, alltså han ville ju att det skulle låta så också, kändes som.
Ja, precis.
Det känns ju väldigt sovrums rap liksom.
Ja. Med de orden.
Ja.
Så avrundar vi ska göra en liten pluggrunda och dra en rolig historia.
Mm.
Jag tror att Simon har en på lager.
Ja, vad du menar, den jag hörde i Karlstad, eller?
Ja, den kan du ta. Jag minns den inte.
Nej, men den kan jag dra.
Vi hade förresten ett jävligt roligt gig i Karlstad.
Ja, det var jättekul.
Med roligt efterhäng. Så, men jag minns inte...
Nej, men jag kan berätta den igen. Du kommer nog... Ja, det är ju liksom någon mellanting mellan rolig historia, bondkomik och stand-up kanske.
Ja, det ska bli spännande att höra.
Mm.
Och sen så kör vi ett rökrutan-avsnitt som man kan lyssna på inne på Patreon. På patreon.com/specialisterna. Så det är bara att bli och börja, vad säger man, stötta.
Om man är Patreon på den högsta nivån, har man tillgång till alla gamla avsnitt då? Det var någon som skrev till mig och frågade.
Det tror jag.
Albin är Patreon-ansvarig.
Nej, jag är inte ansvarig, men jag kan ju mest på det.
Alla försöker ducka. Jag skrev så här, jag tror det.
Alltså jag utgår från det ska de ju ha. Så.
Mm.
Men vi ska göra lite reklam också, att den 18 maj så kommer jag och Anton till Göteborg. Vi har satt in en extra föreställning där,
ja.
På Kontrast. Sen är det slutsålt i Malmö, men vi håller på att boka en ny höstturné med den här Stad och Land, så att ni kommer få fler chanser i Malmö mycket snart. Sen kommer vi till Sundsvall och Östersund 24-25 maj. Och till Borås den 1 juni och den 2 juni är det Varberg.
Av alla jävla ställen.
Det stämmer. Och vi har även bokat Växjö i höst.
Mm.
I november. Då ska vi spela in våra stand-up-specialer där. Så köp biljetter till det så
precis.
Sitta i publiken. Det är till och med en legendarisk kväll.
Det är till och med rabatterat pris då eftersom det är inspelning. Men, och det behöver det inte vara. För att inspelning, det blir nästan ännu bättre när det spelas in. Men, ja precis. Men det kommer kom till Växjö den 10 november. Biljetter på specialisterna.se. Har vi något annat?
Nej, det är inte för tillfället.
Nej.
Jag blir Patreons. Det är väl det.
Ja, det blir Patreons.
Mm.
Och då kanske jag ska berätta en liten rolig historia.
Det tycker jag.
Ja, men det var då Erik Axel som var den som höll i gigget i Karlstad. Han hade uppträtt mycket på bygdegårdar ute i landet.
Ja.
Mycket i Värmland och sånt där. Och ibland så kom det upp lite gubbar och sånt och drog lite roliga historier, kanske lite mer åt det här hållet från har du hört den förutaktigt någonstans mellan det och stand-up och roliga historier liksom sånt där. Men en som jag skrattade åt som man berättade då, som en gubbe hade dragit var så här. Ja, det var, jag hade varit var nere på apoteket och skulle hämta ut Viagra då med, så hade jag glömt receptet hemma. Men det gick bra ändå, för jag visade upp, jag hade med ett foto av frugan, så...
Just det. Hon är så ful. Han pekar han. Jag förstår vad du behöver leka. Ja, väldigt, väldigt nice skämt.
Nice! Det är väl trevligt.
Och med nice. De orden finns det bara en sak kvar att säga.
Rabba-dabba-tipp-topp.
Rabba-dabba-tipp-topp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.